I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Ont i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Det är onsdag, det betyder att Emelie skrattar för att precis innan jag drog igång så sa hon, jag är smart. Vad härligt. Med ett litet fniss. Det är Emelie Uggla, välkommen.
Tack.
Jesper Salén, välkommen.
Tack.
Och vi blå mikrofon idag.
Japp.
Ja. Första gästen på länge.
Ja.
Salim Tamimi.
Välkommen.
Hej. Tack så mycket.
Hej. Podd oskulden tas.
Ja, verkligen. Ja. Lite nervöst, men det kanske går bra.
Ja, det kommer gå jättebra där. Men du har ju varit omnämnd många gånger i podden.
Ja.
Som liksom din tryggaste typ arbetskollegepunkt kan man. Känns det som.
Och vän, typ.
Ja, vän.
Ni känns ju som bästisar.
Ja, men vi är bästisar. Vi, jag och Salim. Salim hittade jag, stackaren, första dagen på läkarprogrammet. Jag tyckte han var så rädd för alla andra. Och sen kom Salim in och tänkte han ser lite rädd och lost ut också. Så dess har vi varit kompisar.
Gulligt.
Ja, men det är väldigt fint. Bra. Vi har pluggat mycket ihop och sånt.
Mm. Och jobbat ihop
och jobbat
också.
Ja.
Jag skulle gissa Sankt Göran.
Ja.
Bland annat. Salim sa det innan.
Okej. Ja, nej, men så att det är bra. Salim vänder jag mig till ofta när jag behöver lotsning. Men framförallt då kanske mest privat. Men ibland ringer jag nu när Salim är så specialiserad och duktig. Så ringer jag honom och frågar om kirurgfrågor.
Och du är då specialist inom...
Jag är specialist i kirurgi, det vill säga vuxenkirurgi. Och sen är jag ST-läkare i barnkirurgi, det vill säga jag ska bli barnkirurg också.
Ah, okej. Okay. Så du har först och främst gjort en specialistutbildning och nu är du inne på din andra?
Yes, precis.
Coolt.
Ja, det är coolt. Vad...
Man gillar ju specialister.
Speciellt barnspecialister.
Ja, det är fint.
Alltså, Salim, jag har alltid sagt det att hade jag inte varit bästis med Salim... så hade jag nog hatat honom, för att han är väldigt liksom duktig på det teoretiska, det praktiska. Och då tänker man ju, sådana människor brukar ju inte vara så likable. Men nej, det är han ju också. Så att det är liksom en sån här, ja, det är lika bra att vara, hålla sig nära.
Ja, exakt.
Försöka gnugga av sig.
Ja. Ja. Ja, men snart dubbelspecialist, det är otroligt.
Ja, eller jag hoppas det. Ett år kvar ungefär.
Ja, man, känner du likadant för Jesper?
Absolut.
Alltså, är han också lika duktig? Och
självklart. Det är ju liksom, därför jag är här.
Nej,
liksom.
Är du här för att jag är duktig?
Ja, och för att du är klok.
Jaha, ja, tack.
Ja, vill ni också lyssna på en podcast att två stycken läkare sitter och runkar av varandra?
Man sitter bara och ger varandra beröm.
Ja.
Jag gillar den här podden redan.
Ja, men härligt. Men Salim, nej. Ja. Nej, men det är härligt. Och det Det här är vårt 52 avsnitt, hörni. Det, vi har alltså hållit på i ett helt år och släppt ett avsnitt varje vecka.
Ja, jag och Jesper har haft den här podden i 52 veckor och Emily kom in
just vecka
två.
Jag vet.
Ja. Så jag och Nisse ska ju fira idag. Nej, ska. Nej, men i första avsnittet så pratade vi väldigt mycket. Då var ju liksom, vi hade inte så mycket struktur och det var väldigt. Det var väldigt mycket som kom flygande.
Men vi hade vi har aldrig haft så mycket struktur.
Nej, det är sant. Vi hade bra struktur, men det var också väldigt, det kom saker från höger och vänster från din mun kring orossaker. Och då nämnde du bland annat polyper på gallblåsan.
Ja.
Som någon hade hittat någon gång och som oroar dig, oroade dig och
jo, men oroar dig att, ja, exakt. Det har ju tagits upp efterhand också.
Ja, det har verkligen, liksom kommit tillbaka. Återkommit till det.
Ja. För att jag fick aldrig någon klarhet och de återkopplade aldrig. Och sen så här, om det fortsätter göra ont så kom tillbaka. Ja, eller om de har blivit större, ja, hur fan ska jag veta det?
Och vet du vad, och då sa jag så här att vi ska ta hit Salim någon gång. Så det känns väldigt skönt att vi gör det liksom innan det har gått ett helt år.
Mm. Ja.
Så idag tänkte vi att du ska få gå till doktorn. Remiss-special.
Ja.
Något sånt. Ja. Ja, men jag kommer inte göra en ny vignett för det. Men...
Nej. Ja, men det känns tryggt.
Ja.
Eller jag ska visa min journal i princip.
Ja, jag tror att Dr. Salim Tamimi ska kunna läsa din journal lite och kanske vi ska bli klokare. Framförallt
för fan vad,
ska alltså... du veta mer och känna dig mindre oroad efter det. Ja. Det är huvudmålet.
Ja. Ja. Jag ser fram emot det.
Ja.
Jättemycket.
Alltså i livet. För att jag ska kunna inte vara orolig.
När ni ser för ångest får jag ångest. Ja. Du vet.
Ja, det blir ju så.
Och så blir jag störd när jag sover eller gör någonting hemma.
Ja.
Nej, det blir jag inte. Jag tycker det är kul.
Men sen har vi ju såklart
frågor.
Av våra egna frågor. Du har frågor till Salim. Vet
jag vet, jag har förberett mig som värsta journalistgrej. Nej, men jag satt och skrev lite frågor bara.
Och sen har vi ju fått frågor från lyssnare.
Mm.
Ja.
Som är på ämnet.
På ämnet, kirurgi och barn.
Det var många som var väldigt glada att du var här.
Ja, vad kul. Jaha. Ja,
jag vet.
Ja. Jag tror att de kanske har liksom saknat någon som säger jag vet. Oftare. För det har blivit lite så här, det kan vara så, jag är inte specialist på det här. Men så att det är väldigt bra att du är här. Charlie.
Det kan vara så att jag inte heller vet allt. Men,
va?
Ett tur, Brutus. Men då, ja, då kan jag i alla fall hänvisa till någon som vet.
Ja, perfekt. Det är lite så vi jobbar.
Ja. Vi får ta ett bryta, jag måste kolla upp det här. Ja. Det är därför man klippar också, så att det låter. Ni ska alltid säga att ni vet och sen fake it till you make it. Så skulle jag ha jobbat.
Ja, tips precis. Från, det är bara att det där märks ofta och då liksom underminerar man det här förtroendet. Jag tror att förtroendet stiger om man faktiskt kan säga att jag vet inte.
Ja.
Men jag ska ta reda på det. Eller jag ska...
Vad som när jag var med i Postkodsmiljonären nu, att jag kunde säga jag vet inte. Fritte Fritsson, vad säger vi?
Ja, men nu har jag med mig min Fritte Fritsson.
Ja, det är ju, jag hade ju kunnat skänka 5 000 till Fryshuset om det vore för Fritte Fritsson.
Men du, får jag fråga? Hur gick det i Postkodsmiljonären? Får du säga det nu? För
jag har
det
gått och jag har gått det. Två avsnitt.
Det är inte klart än. Men det kommer ju vara klart.
Nej, det är ett avsnitt till.
Ja. Men hur långsamt svarar du på frågor om det liksom blir fler än
två avsnitt? Vi är på en 500 000 utan livlinjer använda.
Ooh!
Så,
okej, jag tar tillbaka min lilla pip.
Men frågan är inte hur långsamt jag svarar på frågor, utan det är fritt och fritt.
Ja, men, det är okej om det går långsamt så länge det blir rätt.
Nej, jag var med upp till 50 000 där någonstans och tyckte saker.
Ja, spännande, jag ska kolla i kapp.
Ja.
Men det om de här kunskaperna som jag inte besitter. Nu tycker jag, kan inte du inleda? För du har ju faktiskt förberett lite frågor till din kära vän Salim.
Ja. Mm. Hej.
Hej.
Nej, men nej, att du ändå, så kan vi springa in lite lyssna frågor.
Ja, men absolut. Och först och främst tänker jag så här, vet alla vad är en kirurg och vad sysslar ni med? Alltså det allmänkirurgiska, vad är ert område? Det kanske låter som en dum fråga, men jag tror faktiskt att många skulle behöva få klart först. Vad är en kirurg till att börja med?
Ja, en kirurg är ju någon som opererar folk kan man säga i någon slags vid bemärkelse. Men om man pratar allmän kirurgi idag så är det oftast mag-tarmkanalen med tillhörande organ. Det vill säga lever, gallvägar, bukspottkörtel och så. Så från matstrupen ner till anus.
Mm.
Förr i tiden var det lite mer annat. Då gjorde man lungor och hjärtan och sånt. Men... nu finns det ju ingen brist på kirurger längre, så att det där har liksom knoppats av och blivit egna specialiteter. Ja, okay. Och så.
Var kirurgen liksom den första läkaren? Alltså när historiskt?
Nej, det var det nog. Det har ju alltid funnits medicinmän och olika så här, traditionella liksom, helare och så. Den moderna kirurgin drevs väl fram av krig. Fältskären som egentligen gjorde mest amputationer. Som också i regel var barberare. Så man rakade folk på dagen och sen så högg man av ett ben på kvällen. Sådär.
Fan, vilken ångest.
Och det är det som har drivit fram kirurgin, krig, ganska mycket.
Mm. Kan du... Det finns också när man amputerar benet och det blir fel. Man går där från med en perfekt mustasch.
Ja, det är toppen. 2-5. Mm.
Är du bra på att hantera en rak kniv?
Du ser ju mitt skägg. Det går sådär.
Ja. Ja, men cool. Du, vad är det bästa med att vara kirurg?
Ja, det bästa är väl att man får ganska snabbt kvitto på att det går bra oftast. Det vill säga, man har något problem. Kanske en blindtarmsinflammation. Man tar bort blindtarmen och sen är patienten ganska frisk efter någon dag. Så att man får väldigt snabb liksom, effekt av sina behandlingsinsatser. Vilket kanske är skillnaden om man jobbar med internmedicin där det gäller att ge mediciner över lång tid och sådär.
Men hur tar man sig igenom det om det går mindre bra? Jag tänker typ så här, om vi jämför med fotbollsspelare som liksom, ja men du vet, det går dåligt och så blir alla skitsura på dem.
Ja.
Alltså det är ju, och det är basic deluxe, men det du handskas med är ju liv liksom. Ja. Och det måste vara en jätteprocess. Om det går mindre.
Ja, det är ju baksidan. Ja. Samtidigt är det ju så här, liksom, det finns ju ingen kirurg som inte har någon komplikation eller att det går bra i 100% av fallen. Det ingår också lite grann i yrket så där, att det inte går bra. Och ibland så är det så, ibland har man otur och ibland är det så att sjukdomen är för svår.
Mm.
Och ibland så gör man misstag. Och en del av utbildningen och träningen handlar ju om att hantera det. Sen är det ofta så att om jag nu får en komplikation så är det väldigt sällan som folk blir arga på mig. Utan man är ganska stöttande för alla har liksom gått igenom det.
Mm.
Så man har väldigt bra kollegialt stöd tycker jag.
Mm. Ja, vad skönt.
Ja, alltså det där är fan... Just att så ett misstag, för ofta om man gör ett misstag, hur ofta kan man, har man chansen att så här, rätta till det?
Alltså, ja, men ganska ofta. Ofta är det ju inte så här regelrätta misstag. Det finns ju liksom, såklart skräckexempel, men ofta är det inte att man gör helt fel eller liksom så, utan att ja, men det kanske inte läker som det ska eller man får en infektion efter operationen och så. Och då har man ganska goda möjligheter att rätta till det.
Jag,
så
har
det
är jag har en uppmaning på magen till kirurger där det står snälla doktorn, glöm ingenting i mig.
För att exakt.
Det är så många gånger man har hört någon glömt något.
Och det är väl en av de få så här big no-nos. Det brukar liksom, då får man nog själv tror jag.
Ja. Har du någonsin glömt något?
Nej,
i en patient?
Inte.
Nej. Är du säker?
Ja, inte vad jag vet. Eller?
Det är inte vad jag har hört.
Nej.
vad är det värsta misstaget? Har du något sånt där under din karriär hittills? Vad är det värsta misstaget du har gjort?
Jag vet inte om jag har gjort det. Alltså, jag har ju fått komplikationer och det är ju jättejobbigt. Men jag har nog faktiskt inte gått på någon sån där riktig mina än. Men då ska man ju vara medveten om att jag har ganska många år på mig att liksom, göra det. Men inte sådär att jag har känt att shit, det här var inte jättebra. Så. Men sen kan det vara så att man opererar någon, de blir inte bra. Eller, ja, infektioner är ju det vanligaste, eller att det blöder lite. Eller sådär. Men det brukar ändå... Många tror ju sådär att folk dör på operationsbordet, det gör de nästan aldrig.
Det är extremt. Man, du vet, man har ju sett sjukhusserier och sånt. Liksom.
Det är extremt ovanligt. Okay. Jag har inte varit med om det.
Nej.
Men fy fan vad skönt. Men det är kanske också för att när man ser på sjukhusserier och sånt, då är det ofta akutfall.
Ja.
Någon som har blivit dubbelmackad av två bussar eller någonting och så.
Mm.
Men gud vad skönt.
Ja, och sen är det dålig tv med liksom så här utdraget förlopp.
Ja, nej, det är Hanna Mokano.
Ja, exakt.
Ja,
nej, men så att det händer. Ofta är det så här, kommer man till operation då brukar man också överleva själva operationen. Sen kan du tillstöta saker efteråt. Så är det ju. De som opereras är ju per definition ganska sjuka.
Men då ska vi ta bort den ångesten med nästa fråga.
Ja.
Folk snack, snackar ju väldigt mycket. Och jag vet att jag hörde liksom redan när jag gick i grundskolan och så här, ah, om någon patient, alltså i ryktesmässigt, jag var inne på internet, om att någon hade kommit in till akutmottagningen och stoppat in en gurka som hade gått av i stjärten.
Mm.
Och då tänker jag, vad är det vanligt att folk kommer in till akuten med föremål i
armarna? Jag har hört att det är skitvanligt.
Ja, alltså det är kanske ingen folksjukdom sådär, men det är ju det, ja, men det förekommer absolut.
Alltså händer det en gång i veckan?
Nej, inte så ofta, inte enligt min erfarenhet. Nej, okay. men några gånger per år så är det ju folk som kommer in, men det, alltså jag har inte haft något sådär superkonstigt, men det är schampoflaskor, sprayburkar.
Han är så. Det är inte så konstigt, schampoflaskor, flygplan.
Nej, men
sprayburkar.
Ja, men sådär raklödder. Och sen är det ju sexleksaker. Och där liksom, jag tycker, go to town. Men se till att det finns något som stannar upp liksom längst ner.
Vad menar du?
Så att den inte glider, då kan man ju alltid dra ut den. Sen får man väl göra vad man vill, så länge man tycker det är gött och inte liksom skadar sig.
Ja, men så är det ju. Mm. Såklart, det står vi för.
Men det är mer det här att har du något som inte är gjort för att stoppa upp i rumpan, så är ju risken att den liksom försvinner in, och har den väl gjort det, då är den väldigt svår. Alltså,
spännande jobb ändå.
Ja, men det känns ju ofta också som att folk så här, ja, jag kommer ut i duschen, halka, och så landar jag på en burk med grillkrydda.
Mm.
Ja, men då är det också så här, stod burken upp och ner?
I duschen?
Ja. Att det känns som att det alltid är kryddöppningen neråt. För där vill man vill inte ha upp ett plastlock i rumpan.
Det är självbevarelsedrift ändå.
Nej, men det har jag nog berättat i podden när jag hade svalt en kasta.
Det berättade du senaste avsnittet.
Ja, exakt. Men det var ju då misstrodde ju läkaren, för jag hade svalt en kastan. Och hon sa ju det så här, så du har alltså en kastan i stjärten då som du har svalt. Och jag fick ju panik då. Och så här, istället för att säga att jag var full på Sturehof, så sa jag att jag var barnvakt och skulle göra trolleritrick. Och så blev jag rädd, så råkade jag säga det.
Fan vad pinsamt.
Alltså det lät ju som att
det är liksom när du började ljuga så var det liksom.
Det är inget smart.
Hon såg ju verkligen att jag hade sått två tvillingbrorsor från Elfenbenskusten och slagit upp kastanjer ändligt åt mig. Nej, men det var så jävla just dumt att ljuga om att jag hade varit full.
Och det behöver man ju inte, för att ingen bryr sig ju. Utan säg bara, jag stoppade upp den här och det gick åt skogen. Liksom.
Men bryr man sig inte lite? Vill man inte, blir man inte nyfiken så här, hur hamnar det?
Jo, det kanske man blir. Men å andra sidan, så här, jag vet inte, hade jag varit på akuten med en grej i stjärten, så här, man kanske inte vill ta ut den. Liksom. Så att
det är inte så viktigt.
Nej, utan det är liksom...
Så du säger alltså att du har svalt en 30 cm dildo och så satt den i halsen och nu är den i din själ.
Jag har känt mig lite illamående under en veckas tid, men vad är liksom det konstigaste då? Vad är det sjukaste ska jag inte säga då, för då är det ju värdering.
Nej, men det konstigaste, det är ju vardagsgrejer, det är ju sånt man har hemma liksom, men sen är det nog mer storleken. Vissa grejer är ju jättestora.
Vad är det största du har plockat ut?
Nej, men jag har inte plockat, men jag har en kollega som har plockat ut så här jättestora dildos som kanske är gjorda för två och sådär. Så liksom, alltså en sån här dubbelhövdad liksom. Så här. Men inte egentligen, inget flaskskepp eller något annat jättekonstigt.
Eller så här byggt ett flaggskärt.
Går inte att fälla ner
flaggskärt.
Du är på gott humör igen.
Jag visste. Jag bara såg framför mig hur man drar det här lilla snöret så att mastriggen reser sig i röven på dem. Så,
ja, perfekt.
Puff.
Just det.
Ja, men,
Du har haft hand om, det ingår ju i det kirurgiska på en akutmottagning, så råkar jag veta att det också ingår penis och pungar.
Mm.
Vad är det liksom märkligaste i den branschen då?
Men där är oftast olika typer av ringformade föremål som man trär över, och sen får man inte liksom bort den sen när man har fått sin erektion, så är det för tajt. Och det kan ju vara ganska tråkigt, för då får man ju syrebrist i snoppen och kommer man inte in till akuten och får bort den, då kan man ju få en, då kan man ju skada sin penis. Det är tråkigt. Den kan dö. Trilla av.
Herregud.
Och är det vanligt, tror du, att folk på grund av den här skammen då, som de känner, väntar med att söka?
Absolut. Och det har ju allt saker. Det är liksom, men kom direkt. Vi bryr oss ju inte liksom så. Utan det är bättre att komma så tidigt man kan så att det inte blir någon skada eller så. Än att gå hem och skämmas. För att det liksom, skadan är skedd. Och vi lägger ju ingen värdering i.
Och anledningen att vi liksom sitter och fnittrar åt det här, det är ju, vi har ju inte riktigt den här vanan som du har, alltså du förstår, man vill ju inte fnittra åt det för att det är ju skitjobbigt såklart om det händer.
Men kom till akuten om något är fast. Det är liksom, strunta i allt vad liksom skam och sånt heter.
Jag har ju en annan podd där det kommer in väldigt mycket såna här stories just, och det man märker ju att de har dragit sig från att åka in.
Ni får lite såna historier.
Det har varit så många som har
Vad skönt att det delas.
På grejer. Men det är ändå härligt att det är ens, för att det, alltså, när det är väldigt löst så har man ju oftast något att skratta åt.
Nej, men överhuvudtaget så är väl så skuld och skam. Även, vi har ju pratat mycket psykiatri och ångest och depression och självmord. Alltså, och där är ju också skuld och skam en sån jädra onödig spelare i våra liv. Så att, skäms inte och känner ingen skuld.
Nej, jag tycker det är bättre att få vård snabbt än att och minska liksom, skadorna. I så
fall. Ja, man skulle inte vänta med något annat så länge.
Nej, exakt. Nej, men just när det gäller det området så brukar folk dra sig lite, vilket är synd.
Ja, det är ju synd. Ja.
Folk får vara försiktiga.
Var försiktiga där ute.
Se till att det finns något som fångar upp.
Ja, och någonting som, alltså någon tråd eller någonting.
Nej, men det brukar ju vara så här.
Jag vet inte.
Nu låter det som att jag är expert på det här, men
det är ju.
Buttplugs har ju en sån här liten grej som tar emot, liksom, så att den inte är helt liksom strömlinjeformad, för då.
Det ska inte vara i formen av ett stolpiller.
Nej, exakt.
Är det du säger?
Exakt.
Nej, för stolpiller ska stanna
kvar. Det är ju bra att tänka på.
Ja men bra. Ja, tack för idag.
Ja, vad kul det var, hörni.
Så kul. Okay. Jesper har fått skriva frågor själv.
Nej, men jag tycker ändå jag är ganska stolt över den här redaktionella förarbetet. Vad är du rädd för, Salim, när det gäller sjukdomar och så?
Ja, men det är klart att liksom alla är väl rädda för cancer. Det vill jag också. Det finns ju en del cancerformer som är väldigt tråkiga.
Vilken är tråkigast?
Om man kollar utanför mitt område, olika typer av hjärntumörer är rätt tråkiga. Ofta liksom bukspottkörtelcancer är tråkigt.
Kan man inte bara ta bort bukspottkörteln?
Man blir ganska sjuk av det också.
Det hade varit härligt om bara, vi har gått på en grej. En liten plaströr man sover in istället.
Just.
Nej, men alltså, för att jag är så rädd för
Nisse kommer ofta med idéerna att vore inte bra att plocka bort det här organet så slipper man bli sjukare. Det är återkommande. Så att det är tur att du inte har med dig kirurgisk utrustning, för då hade Nisse inte haft några organ kvar idag. Men du, apropå bukspottkörtelcancer, varför är den så farlig?
Ja, och det är framförallt att man upptäcker den sent.
Det är svårupptäckt.
Ja, för den ger inte så mycket symptom. Och jag förstår ju problemet med att ta upp det här ämnet om man har mycket hälsoångest, för att man har inga symptom. Men samtidigt är det ju det är en del av livet på något sätt. Man kan inte veta allt. Men det är klart, det är en trist sjukdom att få. Och den är, liksom upptäcker man den tidigt. Och liksom, en del upptäcker vi av en slump för att man gör en undersökning av något annat skäl. Eller sådär. Och då kan ju prognosen vara ganska bra. Men ofta de som kommer med tecken på bukspottkörtelcancer är oftast en ganska långt framskriden sjukdom. Sådär. Så att då brukar prognosen inte vara jättebra. Men vissa undantag. Det finns
15%
alltid.
Var det något sånt här?
Vad sa du nu?
Var det inte någon 15%?
Nej, men det beror på lite grann hur man delar upp det. Nu är det här lite gamla siffror, för att det var ett tag sedan jag höll på med det här, några år sedan. Men om man kollar bland de som är operabla, så är det ungefär 25-27% möjlighet till bot. Men kollar man på befolkningen i stort, eller liksom alla som får sjukan, så är det 7-8% kanske.
Ja, men jag brukar alltid skriva om det så här, att om någon skulle säga att det är 7-8% chans att Bayern vinner SM-guld i år.
Ja, ja, det är ju svinbra ju.
Så att jag försöker se glaset som halvfullt.
men med reservation för att de här siffrorna är några år. Ja. Men där någonstans.
Men vadå, men är det likadant med hjärntumör? Alltså det är som att alla bara, nej men om du väl får ont i huvudet. Alltså, eller du vet, det känns som att där är det väl ändå lite, vad fan heter det? Ni vet. Känningar,
ja,
innan det går för långt.
Ja. Alltså problemet med hjärntumörer är väl att de farliga hjärntumörerna, de är ju liksom, man kan ju inte få bort dem med, nej, någon slags radikalitet som vi säger, det vill säga att man får bort all tumörvävnad, utan de fortsätter växa. Sen kan man liksom göra lindrande kirurgi och så. Sen finns det väldigt långsamt växande tumörer i hjärnan som man kan i princip leva med jättelänge. Så att det är ju mer de här aggressiva.
Jag är lite rädd att jag har en långsamt växande, för att jag har märkt under de senaste 2 åren att mitt tal har blivit mycket sämre. Alltså jag sluddrar på orden och ni vet sådär. Vad tror ni? Är det ålder eller är det demens, eller tror ni att det kan vara en liten...
Eller förlåt att jag...
Hjärtumör. Nej, men det är ju obehagligt liksom. Alltså jag känner verkligen såhär, ja, nej, jag sluddrar på orden.
Jag tror... Salim?
Jag?
Ja, men nu får du känna på
tack,
hur det är.
Tack så mycket.
Hur det är vad jag?
Nej, men jag tänker, ofta har man en... alltså, det är sällan man får delsymptom som liksom varierar. Att man är helt symptomfri kanske. Om man tänker sig att man har en tumör som trycker mot något ställe, så brukar ju de, det är klart att det kan svullna lite ibland och det kan gå lite upp och ner, men det är sällan man är helt symptomfri. Och sen är det ju också så att det bara har påverkan på talet. Jag tänker mig att man skulle ha haft kräkningar och kanske någon slags förlamning eller någon annan påverkan.
Jag kan ju ha lite ont i huvudet
Ja, och alltså problemet är ju att det här är jättevanligt liksom.
Att ha ont i huvudet.
Ja, att ha ont i huvudet. Okay. Så att, och det finns ju massa saker, anledningar till att man kanske tycker att man sluddrar. Man kan vara trött eller stressad eller liksom allt möjligt.
Ja, det kan
möjligt.
Ju faktiskt vara stress.
Så att, ja, nu är det här inte mitt expertområde då.
Nej, men det var ändå skönt att jag fick lufta lite.
Jag blir inte jätteorolig när jag ser dig sitta här och sådär.
Så. Såg ni hur glad jag blev?
Ja. Men du ler ju också med båda mungiporna.
Ja, exakt. Liksom, allt är klart. Så.
Nej, men det är väl så just att det är ju väldigt sällan som ett symptom är oförändligt i liksom amplitud och styrka och sen det kommer ju oftast alltså en cancersjukdom bekänner ofta färg med tiden också. Eller hur, Salim?
Absolut.
Ja, det hörs inte när du nickar.
Ja, nej. Jag säger det. Jag är första podden.
Alltså, det kan jag säga. Det gjorde man. För det så här.
Okay. Ja, perfekt.
Ja, perfekt. Nej, men så. Och det är ju ett koncept vi har pratat mycket om just när det gäller symptom över tid och sånt. Att man kan fira. Man kan snarare fira om man har sluddrat i 4 år istället för att känna att oj, det måste vara jätteallvarligt. Så kan man nog tänka, det är nog inte allvarligt ju längre
du
håller på.
Det är en del av mig bara.
Ja. Absolut. Den ska vi jobba med.
Ja.
Men,
jag tänkte, ska man ta sig en liten lyssnarfråga? När vi ändå, jag tycker att vi kastar in dem så att vi inte tar dem i ett sjok i slutet.
Ja, gör det. Har du dem? Annars har jag dem här.
Ja, men ta första du.
Ska jag göra det?
Ja, så gör vi alltid.
Okej.
Ja, det gör vi faktiskt.
Ja, tydligen. Så här. Min 3,5-årige son får diarré av till exempel bullar och kakor. Han äter mängder av pasta och smörgåsar utan problem. Det är just fikabröd tydligen som ger kräkningarna och diarrén. Om det var gluten skulle han väl även reagera på pasta. Kanske är bra att veta att jag, mamman, har MB-kron.
Morbus-kron.
Morbus-kron. Mm. Ja, det var det.
Just det. Så frågan är varför det bara är bullar och kakor och så. Ja, det är lite svårt. Man kan tänka sig massa... Det kan ju vara så att han bara äter väldigt mycket på en gång för att han tycker det är gott. Och då, liksom, då kanske det blir som att magen blir för full och att han kräks.
Mm.
Och glutenintolerans är ju svårt. Det är ju egentligen inte mitt område. Det är ju medicindoktorerna som håller på med det mest. Mm. Men det kan vara en ganska varierad symptombild. Men, och det viktigaste då är väl hur han växer och utvecklas. Om det finns tecken på bristsjukdomar till exempel. Blodbrist eller så.
Alltså han håller vikt.
Ja, håller vikten och så.
Hur gammal var barnet? 3,5?
3,5. Ja,
3,5. Ja. Det är så här bullar och kakor. Tänk hur liten en 3,5-åring är. Om den äter 3 stycken Maryland cookies. Ja. Det är som att vi äter 3 pizzor Maryland cookies. Alltså så här... Jag bara tänker att...
Men inte det alltid föräldrarna säger, nu får inte äta min bulla för då får ont i magen. Kan det ligga någonting i det?
Kan det absolut göra. Sen kan man ju tänka sig att det finns andra, nu är han lite äldre, men man kan tänka sig att det är någon form av komjölksproteinintolerans som man kan tänka sig, eller att det finns någonting annat som gör att det där liksom drar igång. Och att han kan äta pasta och så, det, jag kan egentligen inte svara på exakt varför det är bullarna som utlöser det.
Nej.
Sen är ju frågan om han har ont i magen eller om det bara är just de här kräkningarna och diarréerna. Och det, ja, det, jag tycker att det låter som om man nu är orolig för honom, att det där är något som kan utredas i lugn och ro, men jag blir inte så bekymrad. Och morbus Crohn då, det är ju en sån här inflammatorisk tarmsjukdom.
Mm.
Och den brukar väl inte debutera så specifikt, utan det handlar nog mer om att man har frekventa diarréer hela tiden kanske, eller blod i avföringen.
Alltså hon tänker att han kanske då har
är det. Det är viktig information. Ja,
absolut, men jag, det är inte det jag tänker i första.
Nej. Det är ju skedet, skönt, i alla fall.
Utan man kan ju kolla liksom hur mycket, jag vet mina ungar, om jag lämnar ett bullfat så smäller ju de i sig allting. Liksom.
Mm.
Så
att, ja, det är ju också.
Det är ju frågan hur mycket de äter vid varje tillfälle också.
Mm.
Mm. Och det är ju, jag tänker också, det är ju just att när vi pratar om glutenintolerans, att där är det ju precis så att då borde ju brödet verkligen också... ge utslag och alltså ge de här symptomen också.
Det är ingen mejeriprodukter i pasta.
Nej, men det är inte, men det är i bröd liksom,
ja,
andra
saker.
Ja, men precis, men det är det nog var... i annat också som den här pojken äter. Om jag tror inte bara det har att göra med fika. Alltså, det är inte någon speciell mjölk eller något i konditorsaker, eller?
Nej, det är ju frågan om man kan dricka mjölk eller käka ost eller så, om det är liknande symptom.
Ja.
Och det är ovanligt med ren sån här laktosintolerans hos barn. Mm. Men däremot komjölksproteinallergi förekommer ju.
Aha,
okay. Och så att prova lite fram. Så länge barnet mår bra så följ är vi inte oroliga. Mm. Och sen får man prova lite fram. Men det är inte,
det är svårt,
gå inte in och tänk på så här kanelallergi och sånt där. För det behöver vi aldrig tänka på. Utan kolla lite mer mängder och så. Mm. Skulle jag säga också. Så kommer det bli bra. Och annars får man komma till vårdcentralen. Och så kikar vi på det.
Mm.
Ja.
Tack.
Jag tar en till.
Tack.
Ja, kör.
Salim, min son är 10 år. Klagar ibland på svid i halsen. Ofta morgon eller kväll när han ligger i sängen. Jag antar att det beror på sura uppstötningar. Är det okej att inte behandla? Det händer ju inte hela tiden. Eller kan det göra någon skada i strupen, halsen? Han har även mycket uppstötningar av mjölkersättning som bebis. Eller hade även mycket uppstötningar av mjölkersättning som bebis.
Mm. Mm. Ja, men intressant fråga. För det är ju just det vi kallar för reflux. Då. Det kan ju ge både liksom... sveda i halsen, liksom buksmärta, allmän, liksom lite matintolerans som vi säger. Det behöver inte automatiskt vara dåligt eller liksom, ge några men på sikt. Det som man ska vara uppmärksam på är väl om det fastnar grejer när han sväljer, att det är tecken på att det har blivit ärrbildning i matstrupen. Man kan också ha så här, långvarig utdragen hosta kan ju vara uppstötningsrelaterat, så att man får ner lite magsyra i luftvägarna när man ligger och sover, och så blir det som en irritation och nästan som en astma, men det egentligen är sura uppstötningar han lider av. Och sen kan det ju vara så, om man har mycket problem, då kanske man ändå behöver göra en gastroskopi och kolla om det finns ett sån här magmunsbrock som gör att det inte sluter tätt. Sen kan det där vara så att han växer ifrån det på sikt, att liksom när han kommer in i puberteten att det blir bättre eller så. Så att det är lite svårt att säga om man måste behandla. Om han lever som vanligt och liksom ändå, man, jag återkommer till det, men om man följer sina kurvor och går upp i vikt och orkar göra det man ska och liksom har lite halsbränna ibland, så kanske man kan nöja sig så. Är det mycket besvär att det stör sömnen eller så, då tycker jag även här att man kan gå till sin vårdcentral och så börja en utredning där och se om det finns någonting man kan göra eller behandla med syrahämmande mediciner eller så.
Mm. Då kan man ju också provbehandla.
Ja. Sova i huvudet i högt läge.
Ja, det kan man faktiskt också göra. Eller med en kudde under, en extra kudde eller så.
Ja. Mm. Och det säger vi ju ofta att barn med besvärlig hosta under förkylningssäsongen ska sova med lite höjd huvudända. Och då är det alltså hela överkroppen som ska vara lutad uppåt. Och inte bara huvudet. Så minskar det hostbesvär också. Men här behöver man ju inte göra en gastroskopi det första man
Nej,
gör.
Nej, absolut
utan
inte.
Då kan man ju provbehandla med någonting och se om det blir bättre. Och
exakt.
Så.
Exakt. Eller hur? Så och det kan ju vara så att man har besvär i perioder. Nu har jag mycket uppstötningar och då sätter man in behandling och sen blir det ganska bra och så kan man vara utan en tid och så. Och sen kan det ju vara andra. Det kan ju vara så att man andas mycket med munnen när man sover och får torra slemhinnor och får ont i halsen därför att man har liksom täppt näsa och sånt. Så att jag tror att man ska liksom, i så fall om man vill utreda det här, ska man nog ta ett helhetsgrepp och kolla.
Cool. Ja, vi vilar lite lyssnarfrågor då. Ja. Har vår redaktör Jesper Salén något mer?
Ja, ska se vad redaktionen har fått fram.
Vad är det konstigaste du har varit med om i tuttar?
Alla delar. Nej. Men du, Salim, hur är det med tuttar? Nej, men det här med att ha ont i magen är ju, om vi nu pratar vuxna och barn, men om jag pratar lite om vuxna, så att ha ont i magen då och då är ju väldigt vanligt och det är någonting som är en del av livet. Men vad, när ska man dra öronen åt sig? Om man har ont i magen, när ska man dra öronen åt sig och faktiskt söka akut sjukvård? Kan du besvara det?
Absolut. Ja. Nej, men det finns ju några, så här, har du ont i magen och gulsot,
ja,
då ska du komma till akuten direkt.
Alltså gulsot, att huden,
huden och ögonvitorna är gula.
Ögonvitorna, nagelbäddar och så. Ja.
Mörk urin. Och har du dessutom helt vitt bajs, då kom direkt.
Det har jag haft.
Men har du verkligen det?
Ja! Jo! Men det var ju efter magsjuka. När magsjukan har varit 5 dagar kanske. Och jag har det.
Men var det inte liksom...
Nej, men det såg ut som en vit noshörning.
Ja.
Men det var...
Perfekta proportioner.
Du menar alltså ändå lite grå? Eller var
ja,
det
så... nej men jag tänker... Nu ser jag ju inte
lyssnarna.
Men vitt eller grått eller liksom så.
Ja. Jag tror det.
Hade du ont i magen? Alltså, hade du
fruktansvärda magsmärtor? Det var ju när jag... exakt ett år sedan.
Ja.
Exakt ett år sedan, det var ju då vi började med den här podden.
Jo, men du säger ju att jag inte har haft det här. Så att jag fick ju söka en ny läkare.
Vad 17?
Var det Salim här?
Aha.
Nej, men det var ju när jag var magsjuk. Alltså, ja, men när min systerdotter fyllde 6. När jag åkte och köpte en kampfisk med alltså sådana extrema.
Ja, det är faktiskt ett år sedan.
Ja.
Men
var du verkligen magsjuk då? Ja, vad var det för fråga. Symptom?
Jag
hade ont i magen.
Sjuka magsjuka, men du, vad är det? Du blev också sjuk. Du hade också...
Hade du också vitt bajs, Emily?
Nej.
Men vadå, vad fan har jag haft då?
Nej, men jag tänker till exempel, har du gallsten så kan du ju kräkas.
Ja, men jag skulle kräkas liksom. Inte, det var bara liksom andra hållet.
Ja, okej.
Okay. Men det var jättemagsmärtor. Ja. Och höll på i 5 dagar kanske. Men då var det verkligen... Det var en kompis som fick ett virus av ostron en gång när han jobbade i Alperna. Och det var ju till slut att då, han bara, jag sket vitt. Och då var det någon som sa att det kan vara när du är magsjuk att det liksom det har med gallan att göra till slut.
Mm. Ja, exakt. För att blir du gul, då tänker man ju att det är stopp i gallvägarna. Okay. Det är därför så har du ont och får gulsot. Och, för det är också färgämnet i galla som gör att bajset blir brunt.
Okay.
Och då kommer liksom gallan inte ut i tarmen och så får du de här symptomen. Och då, det ska man ju söka sjukvård för. Jo. Sen i ditt fall vet jag inte, det verkar ju ha gått bra.
Ja, exakt. Men för att jag tänker också att det är, när man har liksom varit på toa så jäkla, alltså det kan det varit att det liksom inte finns jävla mycket galla kvar, kan det vara så? Att man tömmer ut? Liksom?
Ja, men det brukar ändå, men frågan är då, var det bara löst vatten? Eller
nej,
var,
nej.
Nej, det var korvar, vita bajskorvar, ja. Eller? Ja, det så, låter konstigt.
Så som delfinparken på... Kolmården.
Ja. Ja, men det är i alla fall inte hänt igen så han är lugn.
Nej, ja, men nu är det lugnt.
Ja. Ja, men, alltså, nej,
men du har ju dessutom gjort ett ultraljud av gallvägarna.
Nej, inte, det var 4 år sedan.
Jaha, det var inte nyligen?
Nej.
Aha, okej.
Okay. Vad fan det här är för
nej, du ska inte ha. Men jag tänker lite så här, i och med att du har ätit kastanjer och sånt där, du åt inte någon så här cement, det var någon cementblandare som du blev sugen på som du gick förbi på stan och käkade? Nej,
vit hobbyfärg. Ja.
Nej, men, nej. Så att, men om, det, så här, om det är så akut, om det är så, och man ska åka in, men om det nu sen blir bra... Är det alltså så här, finns det...
Nej, men det som kan vara, det man tänker då, är det en gallsten som har satt sig i vägen för gallflödet? Ja. Och då kan man ju behöva kirurgi. Ibland löser det sig själv, att stenen lossnar och så kommer den ut i tarmen.
Tänk om vi hade gallsten då?
Ja,
kan
det är
vara.
Det vi tänker lite. Eller våra, så tror jag.
Ja. För att det är det, liksom, man kan ju få ont i magen, kräkas, liksom ja. Sådär. Och sen så, men du tyckte inte att du såg gul ut, eller?
Nej.
Nej.
Nej, tror jag inte.
Jag har ingen bra förklaring.
Jag tror bara att jag var magsjuk. Ja. Och sen, kanske inte var. Så sen kanske jag överdriver att det inte var helt kritvitt.
Det är väl lite det vi kanske också...
Jag brukar kalla han för kriddan.
Ja, men alltså så här. Tänk dig en... men att mjölk som du har lite vanilj i.
Ja.
Alltså, men vad är det så svårt?
Men, okay. Det är också en referensram, liksom.
Oh, det var ljus. Nu pekar jag på här. Det var ljusare än det där.
Det var ljusare. Det var ljusare. Färgat kakel eller klinker eller vad det är.
Just det. Ja, men
nästa gång det händer, då tar du ett foto och så skickar du det till mig. Jag vill jättegärna se.
Ja. Med. Men okej, Salim. Så att svart i magen, hör jag. Nej, ont i magen. Och gul i huden, alltid åka akut.
Ja, det tycker jag.
Är det, och mer?
Nej, men, och sen kan man ju ha ont i magen och till exempel kräkas både svart och bajsa svart. Och då tänker jag kanske ett magsår.
Och varför, sen, blir det, varför blir, om det nu blöder, varför blir det svart och inte rött?
För att det kommer i kontakt med magsyran och då, då liksom rostar det. Eller? Men det där är alltid svårt för det är svårt. Men hur är svart bajs då? Är det bara mörkt eller så? Men, har man dessutom då kanske svimmat eller så, då tycker jag ändå att man ska komma.
Mm.
Sen finns det massa, har du så ont i magen att du inte kan smärtlindra dig på något vettigt sätt, då måste man ju komma till akuten. Eller om man har ont och kräks och inte kan bajsa eller inte ens prutta.
Nej.
Då ska man också komma till akuten.
Vad kan hända om man inte kan prutta?
Ja, men då kan det vara stopp i tarmen. Och då tänker jag att man har tarmvred. Särskilt om magen liksom blåser upp sig och man liksom ser gravid ut. Då ska, då ska man i alla fall komma. Sen kan det ju ändå bara vara en magsjuka eller vad som helst. Men så är det.
Jag hörde alltid förut när jag var liten, om man var rädd att man hade blindtarmen, då skulle man göra så här. Alltså lyfta upp benet på magen.
Det är ett klassiskt test som kallas för psoas-test. Men det är ju liksom kanske också en produkt av den tiden där vi inte hade så bra tillgång till röntgen och sådär. Utan det viktiga är ju liksom hur man mår. Hur ont har man? Har man feber? Kan man äta? Och liksom så.
Men hur många... Igår när jag åkte hem från turné så var det mörkt ute. Så jag bara, hur stor är risken att vi kör in i en älg här nu? Så började jag kolla upp hur mycket djur det finns i skogen. Så. Nej, men jag, alltså, och då slog det mig nu. Hur många blindtarmsoperationer gör sig på ett år?
Oj, det vet faktiskt inte jag. Men jättemånga.
Ja,
det är ju en av de vanligaste operationerna vi gör. Så att det är alltså både på barn och vuxna. Flera om dagen.
Ja, det är så.
I snitt. Ja. Vissa, hos oss kan det vara så att vissa dagar gör vi ingen och andra dagar gör vi 3 stycken.
Så ja, det är så vanligt. Mm.
Så det enda du gör om dagarna, det är egentligen operera?
Nej, jag har ganska mycket avdelningsjobb. Alltså, jag opererar förhållandevis lite till, om man bara kollar till arbetstid. Jag har mottagning och ronda patienter som vi har opererat och så. Så att på mitt jobb har vi kanske operationsdagar 2-3 gånger i veckan och så lite akutfall och så. Men mycket är ju annat.
Mm.
Ja. Ja, vi kan, fan, och det är så skönt nu nästa gång jag vitt bajs, jag vet att han jobbar ju bara ett stenkassar.
Ja,
det är så jävla bra.
På barnkirurgen. Kom till barnakuten.
Jag rakar av mig skäggen. Vände på kepsen bara.
Hej, jag har en sån där sjukdom som gör att man ser gammal ut.
Progeria.
Ja, ja, bra. Ja. Nisse, bra.
Få en pigelin i triage.
Sen går du hem.
Ja, ja, det är viktigt att som komiker, det är då man ska kunna sådana ord som progeria.
Ja.
För att kunna säga att någon ser ut som André Pop.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi pratade ju lite om konstigaste och liksom som folk stoppar in i stjärten. Men vad, andra änden då? Vad är liksom det märkligaste du har varit med om att någon har svalt?
Mm.
Mm.
Både barn och vuxna, eller en var?
Ja, alltså barn tenderar att svälja allt möjligt. Liksom. Mm. Så det kan vara allt från leksaksbilar till batterier, till det de kommer över.
Mm.
Vuxna som sväljer saker gör ju oftast det tyvärr i någon slags självskadesyfte kanske, eller ångest eller så. Men, och där är ganska mycket, det är rakblad och tandborstar och liksom toaborsteskaft och allt möjligt. Så. Många tror att det är superfarligt att svälja rakblad, det är det inte. Kommer de ner i magsäcken, så vi brukar aldrig plocka ut dem, utan man får bajsa ut dem.
Är det sant?
Det här är faktiskt, när vi jobbade ihop så hade jag en som hade svalt rakblad. Och jag kunde se på röntgen hur de här rakbladen låg i tarmen. Men hur funkar det? Alltså det är fortfarande vasst. Hur kan det komma ut genom stjärthålet?
Men det blir liksom inbakat i bajskorvar och liksom, det brukar inte göra någon skada på vägen ut. Sådär. Utan det stora är ju att den gör en skada precis på vägen ner. Eller att det fastnar liksom när den ska lämna magsäcken, då kan man behöva göra någonting åt det. Men i regel, det är nästan en större risk att plocka ut dem, för att då är de ju helt liksom rena, och så ska man dra ut dem genom matstrupen, en vända till, och så riskerar man att göra någon skada. Så att vi brukar låta bli.
I bästa fall kan ditt rumphål gå på maskerad som Jokern.
Why so sad?
Tack för det, Sven Dora Brunn.
Ja. Ja, ja. Men bara för att Salim sitter och säger att det brukar gå bra, gör det.
Nej. Låt bli.
Och som sagt, som du säger, så ligger det ofta en ganska allvarlig psykiatrisk börda och lidande bakom de här handlingarna. Och såklart.
Men du sa att du hade någon lista där du skulle fråga vad man ska se upp för, just vad barn ska sätta.
Nej, men jag, Salim frågade vad han skulle förbereda. Då sa jag att vi förbereder oss inte så mycket i den här podden. Men däremot så vet jag att det finns en rad saker som folk inte vet och som behöver veta om, så farliga saker som barn kan råka ut för och framförallt stoppa i sig i hemmet. Och det tänkte jag att då gör vi liksom en insats för att folkbilda.
Det tycker jag, det vill jag verkligen veta.
Har du förberett?
Nej, men det är inte så mycket att förbereda. Nej. Det mesta går ju bra för barn, men det finns typ tre saker.
Ja.
Knappcellsbatterier.
Men då, vad är det då?
Det är sån här platta litiumbatterier.
Som man har som i små klockor.
Ja, exakt. Ja.
Som, vad var det vi sa? Kvicksilverbatterier när vi var små kallades det.
Ja, jag tror det.
Ja, var det det? Ja.
Och då var det som var farligt.
Ja.
Varför är det så?
Men alltså så hörapparater och...
Ja, men såna här små platta liksom. Ja. Ja, men för att de... om man har ett barn som har svalt en sån, då ska man åka till akuten direkt. Sätter de sig i matstrupen, så det som händer är att det går en ström och så blir ena sidan väldigt varm och så bränner den sig igenom hela matstrupen.
Jävlar.
Så att,
har du varit med om det här?
Ja, absolut. Mm. Och det kan bli väldigt svåra skador, ibland med dödlig utgång. Så att, har man ett barn som har svalt en sån, kom till akuten direkt och då brukar vi plocka ut det liksom på en gång. Så det är nummer ett.
Så får jag bara spinna på varje punkt? Mm. Är det okej?
Okay? Ja.
Så anledningen till att just knappcellsbatterier, det är för att det är så nära mellan plus- och minuspol.
Ja,
så att det blir kortslutning. Ja.
Och så där. Blir det varmt.
Och det blir inte på ett AAA-batteri alls.
Nej, och det är ju inte batterisyran eller så som jag tror att kanske ganska många tror är farligt. Att det går hål på dem och så läcker det något. Liksom. Utan vanliga batterier, sådana här AAA-batterier, det kan man svälja och det får man bajsa ut. Liksom. Men platta batterier, de ska vi ta ut så fort som möjligt.
Och till er som lyssnar, har ni barn och av någon anledning platta batterier, lägg dem på en hylla där ett barn aldrig når, eller hur?
Mm. Exakt. Det är inte lätt att hitta dem heller om man tappar dem på golvet.
Nej, exakt.
Det är ju ångest.
Men barn hittar saker.
Barn hittar dem.
Ja, men det är det jag menar. Barn hittar ju, men det kan vara svårt då. Okay.
Ja, så att, knappcellsbatterier.
Så det är en urakut liksom, nedsvällningsåkomma kan man säga. Det andra är väl magneter. Och man kan få svälja en magnet, det är helt okej. Okay. Men däremot om man sväljer flera, särskilt med lite mellanrum sådär, så kan de ju klistra ihop sig och då kan det hamna lite tarm emellan om de är på olika nivå i tarmen på vägen ut och då kommer de inte därifrån och till slut så kommer de äta sig genom tarmväggen och då får man liksom hål på tarmen.
Så att, men äta sig genom tarmväggen?
Ja, det blir sån tryck mot tarmväggen så att man får syrebrist i väggen och sen så till slut går det hål på den. För de sitter ju ganska hårt. Särskilt, det finns ju en del leksaker med såna här, vad heter de, neodynmagneter och sånt som är jättestarka.
Vad
och de
är det för leksaker? Ja,
men, nu tittar du på mig som att jag är leksaksexpert.
Ja, men det finns ju sån här MagTrack, eller jag vet inte, får man säga sånt? Det är inte public service. Vi gör
inte direkt reklam för det heller.
Nej, men liksom så här, och det är säkert jätteroliga leksaker, men man ska nog ge det till barn som inte stoppar in dem i munnen. Nej.
Och när kan man i snitt räkna med att barn inte... Alltså, har du någon... Ja, är det tre års gräns?
Ja, men jag tycker att man kan ta lite marginal på det där. För att ibland så leker de ändå. Alltså, det är inte så som små barn stoppar in allt i munnen. Men det kan vara så att de bara ska behöva använda händerna och stoppa den i munnen. Och så sväljer
jag gör med spik hela tiden.
Ja, typ så.
Ja.
Så att magneter är också bra, särskilt om man vet med sig att ungen har svalt fler magneter än en.
Så då säger vi det att tänk på magneter och tänk på vilka leksaker, men också kanske om ni har en kylskåp med och gillar att sätta upp grejer, att sätta upp grejerna över räckhöjd för barn då.
Exakt.
Är det en bra?
Absolut. Eller åtminstone se att de här magneterna inte kan ramla ut på baksidan.
Det slog mig nu. Jag har ju magneter på som är typ så här till för barn. Som barn har tuggat på så många gånger som ser ut som donuts.
Mm. Just det.
Alltså jag vet, det är många barn som har så här tuggat på dem. Jag har inte tänkt på det för 5 sekunder till så det var dåligt.
Nej.
Men de kan ju få en donut då, så får de lugna sig med den andra.
Ja, precis.
Nej, men jag tycker, ja men håll allt som riskerar. Det låter kanske ängsligt och sådär, men jag tror att det är ovanligt, men i och med att om det händer något så blir konsekvenserna ganska stora. Mm. Så då tycker jag att man kan låta bli.
Och är det så, alltså om man får reda på att någonting är farligt eller kan vara dödligt till och med, och vi stoppar undan det eller gör något åt det, då är vi inte ängsliga.
Nej,
då
är det, bara, det är mer om man liksom leksaker och sånt. Men jag tycker man kan hålla på det där tills man är säker på att mitt barn kommer inte ha det där i munnen och liksom mm. så.
Ja. Grymt.
Okej, jag är nyfiken på nummer tre.
Nummer tre är ju alla former av rengöringsmedel och lösningsmedel. Mm. Och det är ganska vanligt. Jag vet att det är också överläkarna på min klinik jobbar ganska mycket med det. Så här Mr. Muscle och liksom de här basiska rengöringsmedlen som ja, finns överallt. Men det ger otroligt fula frätskador i matstrupen och kan leda till både förträngningar och i värsta fall att man får ta bort matstrupen. Så att, jag har alla mina rengöringsmedel högt upp och långt in så att liksom, mina barn inte kommer åt det. Och det är så lätt att man har någon liten burk någonstans, men håll det borta liksom. Och i bästa fall handlar det om att barnet får gå med sond i 2, 3, 4 veckor.
Vad är sond?
Förlåt. Nej, en slang från näsan ner till magsäcken och så får man ge mat där igenom.
Ah.
Och i värsta fall så blir det stor kirurgi och kanske ett liv utan matstrupe eller åtminstone med väldigt mycket problem. Så att,
vad innebär ett liv utan matstrupe?
Ja, men det innebär att man kanske får dra upp magsäcken och koppla ihop den med, och då får man ju apropå sån här reflux eller uppstötning, man får jättemycket problem med det. Man kan ha förträngningar. I värsta fall kanske man får en sån här matningsknapp på magen som man får gå med ganska länge tills man klarar kirurgi och sådär. Så att det kan vara väldigt besvärligt.
Men det finns något sånt där med det, för jag kommer ihåg när jag var väldigt liten med min lille syrra. Hon stoppade typ fingrarna i någon grön vätska.
Ja.
Och så ringde vi giftcentralen och de bara, spelar ingen roll hur lite hon har fått i sig. Bara, det här är bara jättefarligt.
Ja.
Är det något sånt?
Alltså, det viktiga är väl liksom hur det alltså, de flesta rengöringsmedel är ju basiska, så att det ska liksom, sen om man får lite på tungan vågar jag inte svara på, det är ju liksom nedsvällningen som är det farliga.
Ja,
sen har vi ju blivit mycket bättre på liksom alla gifter och sådär, det har ju minskat i samhället generellt i våra rengöringsmedel och så, men det är klart man ska alltid prata med giftis om ens barn har fått i sig något som man
alltså
inte
jag
riktigt...
Jag märkte ju häromdagen att det hade läckt lampolja på vårt bord till exempel, och så hade ett av mina barn käkat hamburgare bredvid.
Ja.
Då fick jag ju ångest.
Ja, nej, men det skulle jag inte... och det smakar... Och du har ganska stora barn.
Ja.
Eller, ja. Nej, men de brukar ju säga till. Det är värre med de här 2-3-åringarna där man inte riktigt vet.
Men sen är det också... Vet du vad jag har hört? Jag har också hört att små klistermärken från apelsiner ska vara superduperfarligt och popcorn.
Ja, klistermärken, jag vet inte om det har att göra med att det liksom inte, att det klibbar ihop sig och blir lite tjockt i tarmen och så, men jag skulle inte bli så bekymrad över det om man har en frisk tarm, om det inte är så att man har någon sjukdom som gör att det är trångt i tarmen någonstans så att det kan fastna. Men har man, alltså unga käkar ju jord.
Magsyran fräter sönder ett klistermärke ganska snabbt.
Va? Ja, det tänker jag, även om det inte gör det. Eller det skulle vara
för luftstrup. Alltså.
Jaha, ja, men det är ju en annan femma med allt som kan sätta sig.
Nej,
men förlåt. Och det är ju inte riktigt mitt organ. Sådär, utan, men det är klart, att få ner vad som helst i luftvägarna är ju dåligt. Sådär.
Det farligaste att sätta i luftstrupen, det är ju sånt som är exakt runt. Som kan kilas ner. Sfäriskt. Som kan sätta sig och liksom kila sig liksom fast ordentligt så att det blir helt stopp. Det är det farligaste. Och så. Exakt. Jag tänker ett klistermärke, det kommer göra att det hostas och vara jättebesvärligt, men det sätter sig ju nog aldrig.
Men det där var bara något jag hade hört.
Men popcorn har jag också hört. Ska jag liksom...
men det är ju för att det inte bryts ner så bra. Ja. Eller majs, tänker jag. Men det, jag tror inte att det är extra farligt. Nej. Så.
Jag får bara bryta. Om det är en liten människa får man väl ge en små popcorn.
Ja, precis.
Okej, ska jag köra en lyssnarfråga då?
Ja. Yes.
Okej. Hej, tack för en superpodd. Såg precis att Salim ska vara med, så då passar jag på, glad gubbe. Jag är snart 50 år och har under många år av och till haft symptom som stämmer in på hals, bränna och eller magkatarr. Jag har gjort både gastroskopi och sväljröntgen, men inget tyder på reflux, bråck, magsår eller liknande. Hur är det då möjligt att jag ändå känner av halsbränna och svidande mage? Kan jag ha känslig mage bara som inte syns genom en undersökning? Tacksam för svar, Magdalena.
Ja, det enkla svaret på den frågan är väl ja. Att det är klart att Magdalena kan ha det. Sen är ju frågan vad man som kirurg kan göra åt det. Det låter ju som att hon är ganska välutredd med diverse undersökningar. Och man har inte hittat något liksom uppenbart vad ska man säga, anatomiskt fel som går att åtgärda. Eller tecken på mycket syra. Och då, med reservation för att jag inte kan hela bakgrunden. Men då kan man ju landa i ett läge där man egentligen bara kan ge symptomatisk behandling. Det vill säga smärtlindring eller även såna här syrahämmande mediciner. Om det hjälper. Och sen kan man ju alltid fundera på, är det någonting annat som gör? Det finns ju en del organ i det området som kan ge symptom. Kan det vara så att det är gallsten som gör att hon får ont eller sådär? Det låter ju mer som att hon har sur mage. Så då jag är inte helt övertygad om det. Men det enkla svaret är, ja, man kan ha besvär fast vi inte hittar någonting.
Och då
gäller det nog bara att behandla besvären, tror jag.
Precis, då borde det inte vara farligt i alla fall.
Liksom. Nej, jag blir inte så bekymrad. Man har ju gjort de undersökningarna som man borde göra. Liksom.
Det kan ju vara stress.
Stress.
Vanligt. Och sen är det viktigt, tycker jag, att har man gjort de här undersökningarna och uteslutit de här, att man firar det faktiskt, att man ser det som något väldigt positivt. För ibland, och rättar man mig fel, så har jag observerat att patienter kan bli lite besvikna när det inte märks någonting. Men sluta vara det, utan var glada att det inte är någonting allvarligt. Och så får man hantera resten.
Nej, och det tror jag är viktigt. Absolut. Ja. Och för man är så himla... Man vill så gärna att man ska hitta ett fel och så kan man fixa det och sen så är allting klart sen. Och det är ganska många där vi faktiskt inte lyckas med det, utan där vi bara konstaterar att du har de här besvären. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra annat än att erbjuda dig de här kanske medicinerna eller så. Och sen kan det vara, som sagt, livsstilsrelaterat, stress, vikt,
alkohol,
rökning, matintag. Sådär. Och kan man experimentera med dem lite grann och se om det
och se vad som passar den liksom.
Så tror jag att man kan ändå kanske inte bli helt symptomfri, men bli lite bättre i alla fall.
Och det är sällan vi experimenterar genom att säga du ska prova att röka mer.
Ja, exakt.
Nej. Jag är med på noterna.
Ja,
bra. På tal om galla.
Ja.
Jag vill inte ha svar på det här nu.
Fast
Det är väl dags att jag går till doktorn då?
Ja!
Ja, kul.
Gå till vårdcentralen först.
Ja, det gör jag. Så att vi kan spela jingel Nisse går till doktorn. Tack.
Nisse går till doktorn.
Du får knacka, Nisse.
Okej.
Okay.
Vem går jag till?
Du kommer till mig.
Ja.
Jag tror han skulle gå till Salim.
Ja, nej, man måste ha en remiss. Ja. Kom in.
Ja, hej Jasper.
Hej Nisse.
Jag behöver en remiss.
Ja, varför då? Jag kan ju... Nej, just det. Vad vill du ha remiss för?
Nej, det visar sig tydligen att jag har haft... verkar som jag har haft gallsten.
Ja, vi har ju pratat om det där, men jag har aldrig tagit hand om det. Så att med det i åtanke så skriver jag en remiss till min gode kollega på Storsjukhuset, Salim Tamimi.
Ja.
Åh, nu kom han.
Hej, jag hade vägarna förbi. Är det något jag kan göra?
Ja, det här är Nils Hallberg, en man i sina bästa år. Lyckligt liv och han är ute på turné. Men han har haft, jag vet faktiskt inte vad det är. Han har pratat väldigt mycket om sina gallvägar. Han är lite orolig, men det verkar faktiskt ha varit något. Kan inte du prata med honom?
Absolut.
Så går jag så länge jag hänger med hans tjej, Emily. Gå på bio.
Ja, välkommen in, Nisse. Berätta lite, vad är det som plågar dig?
Nej, men för fem år sedan kanske, hade jag jag har haft ont på vänster sida mage, till och från. Och sen gick det över efter jag hade varit sjuk och druckit väldigt mycket kokilana. jag överdoserade kanske kokilana.
Ja.
Och efter det fick jag väldigt, väldigt ont i magen.
Ja.
Och så höll det i sig.
Mm.
Och så kollade jag upp det, så gjorde de ultraljud. Och då sa de att jag hade polyper på gallblåsan.
Just det.
Och så här, det var väl, ja. Gör mer ont, kom tillbaks.
Mm.
Så tar vi bort gallblåsan.
Okej.
Okay. Och jag har inte varit på någon efterkoll. Men sen gör det ont till och från. Så vet inte jag, eller jag tror ju såklart att det är något allvarligt. Men
just det.
Jag lever ju fortfarande. Så det är väl det.
Ja. Men och hur är det med dina gallbär? Alltså när kan du äta allt?
Ja.
Du får inte ont i magen när du äter.
Jo, alltså jag vet inte om det är typ i samband med alkohol och fet. Jag inbillar mig fet mat.
Ja. Okay.
Bara för att jag vet någonstans att
är det varje gång
jag ropade du min flickvän utifrån väntrummet och kallade Penios. Ja, men det har inte med den smärtan att göra, utan det är att jag bara inte tål stark mat.
Men är det varje gång du käkar då, eller?
Nej.
Nej, det är lite då och då.
Ja.
Ja. All right. Och var gör det ont?
Jag är här på höger sidan.
Ja. Strålar det ut någonstans?
Nej, det kan vara ömt i huden.
I huden,
ja.
Men inte ont i ryggen?
Ja, men faktiskt, jo, faktiskt, som jag har trott var att det gör ont över njuren.
Ja, okej.
Okay. Så det kan liksom kännas på hela högersidan.
Just det, all right. Ja, och aldrig ont och feber och blivit gul eller?
Nej, men...
Vit avföringen.
Ja, vit avföringen har jag haft.
Det här hade du på känn.
Ja. Ja, det har jag haft.
Ja, okej.
Okay. I samband med vad jag tog för givet var magsjuk.
Mm. Okej. Det har ju kommit en remiss här från doktor Salén som undrar lite grann vad vi ska göra med din mage. Men jag skulle gärna vilja se lite av dina tidigare undersökningar. Går det bra eller?
Ja, jag vet inte hur man gör.
Nej, jag kan kolla. Då ska vi se. Det är ju lite anteckningar här. Kolla.
Att den här karn lever.
Och vad gjorde du då ditt ultraljud någonstans?
Gjorde jag på Rosenlundssjukhuset.
Ska vi se.
Det var... internet låg nere.
Precis som i verkligheten så funkar inte journalsystemet. Det är väldigt ofta som saker och ting strular. Men då får ni prata lite i teorin och om vad polyper är kanske.
Ja.
Du får berätta vad du går och bär på och så kan Salim bemöta det på bästa sätt.
Mm. Men så här, ett halvår efter jag fick det här så var jag uppträdde i Eskilstuna, sitter med en överläkare som är lite full och jag berättar det här. Och hon säger, du kan inte ha polyper på gallblåsan, så får det tumörer. Hur länge har jag haft det? Så bara, ett halvår? Nej, men då skulle du varit död. Det var hennes... Ja, sjukt. Så att det skrämde mig också.
Och jag fattar.
Kan man inte ha polyper? Kan jag leva med polyper? Är det farligt? Mm. Kan de utvecklas till något annat?
Man kan ha, jag är ju uppfostrad i att man kan ha polyper i gallblåsan.
Ja.
Och då är det så här, då brukar man säga, är de 1-4 millimeter, nu vet jag inte exakt hur stora dina var, då brukar man inte göra någonting med det.
Nej.
Är de 5-9 millimeter, då brukar man följa dem ett ultraljud en gång i halvåret, ungefär i 2 år.
Mm-hmm.
Har de inte blivit större då? Då lägger man ner, då behöver man inte följa dem mer. Och är de över 10 mm eller större, då brukar man operera bort gallblåsan.
Ja.
Och bakgrunden till det är väl att vi vet inte, men vi tror att några av de här polyperna kan kanske utvecklas till en tumör på sikt. Men de små polyperna är i regel helt ofarliga, de brukar inte ge några smärtor. De sitter liksom i väggen på gallblåsan, så de rör sig inte och täpper inte till. Möjligtvis om man skulle ha någon liksom precis vid utloppet i gallblåsan som satt.
Och smärtan är att det täpper till då? Eller?
Exakt. För det som gör ont vid gallsten är ju inte att stenarna ligger och skaver mot gallblåsan eller så, utan det, att det sätter sig i vägen när gallan ska tömma galla ut i tarmen. Och så hamnar en sten i vägen och så får den där gallblåsan pressa ut mot ett motstånd och då får man ont.
Mm. Så att det...
Men för jag blir orolig nu. För tänk, nu har inte Nisse kollat upp dem på flera år.
Nej.
Tänk om de har växt.
Får jag fråga en sak?
Ja.
Jag kom också tillbaka in i rummet här.
Ja.
Bion var slut på biljetter. Bara polyper gör inte ont.
Nej.
Nej. Så att det jag tänker, det är ju att Nisse haft ont i magen.
Mm.
Sökt till närakuten på Rosenlunds sjukhus.
Mm.
Blivit remitterad för ett ultraljud, för det gör vi ibland lite för ofta, att vi skickar iväg såna här remisser.
Mm.
Och att man på ultraljudet har sett att här finns det gallstenar, kom tillbaka om du har ont. Alltså att det är mer troligt att det är gallstenar. Sen har någon full överläkare...
Nej, men det var ju de som sa att jag hade polyper som gjorde ultraljudet. Det var ju det jag fick.
Mm.
Det var ju det...
För jag tänker, i och med att de inte gör ont, så är det någonting som inte liksom...
Man säger
men de gör, det gör ju ont och de sa att det var polyper.
Mm. Men, och det, är ju, det kan ju vara så att de här polyperna är ett bifynd. Att din buksmärta inte alls har med dina gallvägar att göra.
Men också så här, varför kollar de inte upp polyperna igen då?
Nej, men du var väl kanske skriven i Stockholm då, ja. Och var i Eskilstuna.
Nej, nej, alltså Eskilstuna, det var bara på fyllan en gång.
Jaha, och ultraljudet gjordes i Stockholm.
Ja, det gjorde på Rosalund.
Sorry. Jag kan inte svara på det, och söker man akut så brukar det där liksom, man gör sin undersökning och sen det är liksom, jag som kirurg som jobbar med gallblåsor har ju mer koll på det här, medans det är inte nödvändigtvis så att man har koll som akutläkare på en.
Men fast det här var inte akut heller.
Okej, det var ett.
Nej, jag var inne på bara på Rosalunds sjukhus.
Och då kan det vara så att de här polyperna var så små att man inte tyckte att de behövde följas mer. För är de som sagt under 5 mm, då ska man ju bara låta dem vara.
Okay. Men borde jag kolla upp det här igen då? Eftersom att det känns så himla.
Jag tycker att du kan kolla hur stora de var. Och är det så, nu har det gått så många år. Är det så att de var lite större, då tycker jag att man kanske ändå ska göra ett ultraljud till och bara se hur det ser ut.
Mm.
Och är det samma då, då är det liksom, då kan man släppa det. Det är mitt förslag.
Mm.
Och sen kan man fundera på om man såg någon gallsten också. Eller, för du beskriver också en andra saker som du kan inte äta stark mat och så, som kanske mer handlar om att du har sur mage, ja, känslig mage och så. Och allt det här kan ju vara samma sjuka på något sätt. För att det är också så att buksmärta kan flytta på sig lite grann. Ibland har man ont till vänster, ibland till höger. Mm. Ibland har man sura uppstötningar, ibland gör ont i ryggen och så. Och fet mat och stark mat kan också ge liksom sur mage eller, eller så. Så att jag tycker kanske mest för att bena ut det här, så gör ett nytt ultraljud och kolla hur det ser ut idag. Är det inga polyper? För ibland tar man fel, det kanske bara är lite fett i gallblåseväggen som egentligen inte är någon riktig polyp. Då kan man släppa det.
Kan det ha att göra med att, för att det kommer ju efter jag hade fått i mig opiater.
Ja, men själva smärtan. Coxelana är en sån här klassisk medicin som kan ge gallspasm. Och liksom att gallvägarna drar ihop sig. Det och Citodon och en del andra såna här morfinbaserade preparat.
Så mina magsmärtor kan komma därifrån?
Absolut.
Och sen har jag kollat upp och då hittar
de. Ja, och då hittar de där. Plus att man blir också knallförstoppad av Coxelana.
Ja, det blir
man. Så det kan ju också göra ont. Men annars är det klassiska att man får gallspasm av de här läkemedlen. Så det kanske var det som gjorde ont då.
Ja, men då ska jag alltså boka tid hos en vårdcentral för att sen få en remiss och kolla upp det här.
Ja, men jag tänker liksom, om man ska gå per protokoll så är det så, det är det som är rekommendationen. Men, ja, men då, du ska nog kolla upp hur stora de här polyperna var.
Ja.
För kvalar de inte in för uppföljning, då ska vi inte
ringa
det.
Men
hur kollar han upp det på 1177?
Ja, men det, vi ska lösa det. Vi ska kolla, jag ska hitta den där jädra ultraljudsundersökningen. Och så återkommer jag i sådana fall, Salim. Men jag gör det,
En sista fråga. Nisse, är du orolig?
Nej.
Är det något du vill fråga innan du går?
Nej, jag vill bara ultraljuda kistan nu så vi har det.
Men kolla upp, för är de under 4 mm så då ska du inte göra något. Då tycker jag att
du tycker i alla fall inte låter farligt det han berättar nu. Nej. För jag blir i alla fall orolig.
Ja, nej, men jag tycker inte att du ska vara så orolig, för att vi hittar massa saker. I och med att det är så lätt att få röntgen nu för tiden och ultraljud och allt möjligt, så hittar vi massa saker som nog inte kommer påverka dig i ditt liv någonsin. Och underlaget för att göra de här undersökningarna är ju också ganska begränsat, utan vi gör det för att vi inte vet. Och då är det också så här, den absoluta majoriteten kommer ju aldrig få några liksom problem av sina polyper.
Nej.
Så kolla upp hur stora de är. Är de över 5 mm, då tycker jag att det är klädsamt att göra ett nytt ultraljud. Är det ingen tillväxt då tycker jag att man kan lägga ner, och så kan du vara lycklig resten av livet.
Ja, men grymt.
Okay.
Sweet, tack. Och där, efter 29 minuter polsk riksdag, är vi tillbaks. Det är så, jag blir nervös när Emily blir nervös. Vad fan är det som händer nu?
Nej, men det här det var synd att vi inte kom in i den här journalen. Men det kommer vi göra inom några dagar, kan jag lova.
Ja, det hoppas
jag. Så har vi koll på det.
Jag vill fan veta nu.
Ja, men det nu får du vara ett bra stöd här och inte bli nervös.
Och man ska ju också ha koll. Det här är ju en process. Ingenting händer på ett år eller två år eller liksom så. Fyra år. Nej, men decennier.
En sak, Salim. Nisse har ju bar överkropp.
Ja.
Du menar att jag har en gul tröja?
Ja, han är gul i tonen. Ja. Härligt.
När vi ändå har Salim här så tar vi en till. Okej, det här var en ganska direkt fråga. Hej, det bästa och jobbigaste att vara just barnkirurg. Kan tänka mig att det är väldigt speciellt just för att det handlar om barn.
Mm. Det bästa är, jag får ju liksom gulla med bebisar hela dagarna. Det är ganska härligt. Och det är liksom, barn är ganska anpassningsbara på ett annat sätt än vad vuxna är. Ett barn som får en stomi är liksom ändå ett barn och gör samma saker som andra barn, medan vuxna blir mycket mer nedslagna, i min erfarenhet, att man liksom hänger upp sig på det där. Och det låter ju lätt att säga, men livet är faktiskt inte över även om du får en stomi. Det kan bli precis lika bra som ett liv.
Och stomi är?
Ja, alltså en påse på magen.
Ja.
Eller de har andra sjukdomar som man som vuxen kanske skulle bli helt knäckt av. Men de kör på liksom. Mm. Och det är rätt härligt. Det är en ganska positiv arbetsmiljö. Patienterna är liksom glada ändå. Det jobbiga är väl, alltså man träffar ju väldigt sjuka barn. Och barn som ju såklart ibland dör. Och det är ju en tragedi på väldigt många sätt. Både som kirurg, men också för familjer, och alla runt omkring påverkas ju. Men inom barnkirurgin är det väldigt ovanligt. Vi har väldigt få jättesjuka barn. Det förekommer ju, men det är inte så som man kanske har bilden av att det dör barn hela tiden. Så är det inte. Det är väldigt ovanligt.
Ja, vad skönt att höra.
Men jag tycker nästan bara det finns fördelar. Även om barnen är sjuka så är de glada och roliga och busar och man kan leka titt ut och allt möjligt.
Vad fint.
Har du barn själv? Nej, men du har ju två barn själv. Som är 7 och 4.
Ja.
Exakt. Och har, sen du började jobba med barnkirurgi, hur har ditt liksom föräldrar, har det förändrats någonting? Oro, katastroftankar? Liksom, har det påverkat ditt föräldraskap något?
Jag tycker ju aldrig att mina barn är sjuka. Jag kommer ju missa något någon gång. Så här, men jag skickar alltid iväg dem. Och de, så här, någon gång kommer ju blindtarmen att brista och jag kommer vara sist på bollen. Liksom. Men det är nog snarare att jag har lärt mig väldigt mycket av mina barn för att jobba med i mitt jobb, så att säga. Hur man närmar sig barn och hur man liksom pratar med dem och hanterar dem. Och så här. Det hade nog varit mycket svårare utan barn, tror jag.
Mm.
Nej, och sen får man väl vara tacksam över att man har friska barn och liksom när de inte vill klä på sig, att det liksom kunde ha varit värre på något sätt.
Får lite distans,
ja,
lite perspektiv.
Ja, verkligen.
Mm.
Fan vad fint.
Mm.
Nu lämnade du ändå lite i dur. Efter jag med mina 4 millimeter på det så jävla stressigt. Har du något mer, Jesper? Jag vet att du inte vill släppa Salim.
Nej, jag vet. Men jag ska dricka öl med Salim snart. Så att,
ska ni?
Ja, idag? Du får följa med om du vill. Och du också. Eller alla får. Alla som inte ska till Allingsås.
Nej, exakt. Nej. Det hade ju varit kul, men vi har quality time.
Jag ska se här. Fan. Var du stoppat in i din stjärt?
Men faktiskt.
Ja, cirkeln är liksom sluten nu.
Nej, vi ska inte prata om den. Den mörka perioden. Nej, alltså jag vet inte. Jag gick igenom inkorgen själv och såg något väldigt
som
gjorde
någon
mig glad. Jag vet inte om jag kan.
Jag kan komma in med en kommentar när det gäller barn. Det är också bara lite så här i någon slags samhällsinformation. Det finns, jag tycker, jag träffar en del barn på akuten, pojkar som har ont i magen och där man inte riktigt har vågat säga till sina föräldrar att man har ont i pungen och så.
Mm.
Och det leder ibland till att man har ett pungvred och där man måste ta bort ena testikeln. Och där en sån här käpphäst jag har, det är att man ska prata med sina söner om att det är aldrig pinsamt att säga att man har ont i pungen, utan det är bra att säga till, och att apropå det som var skämmigt innan, men att man kommer in, för Kommer man in i tid, då är det en kort operation där man vrider tillbaka kulan, syr fast den och så kan man gå hem efter ett par timmar. Men, ja. Men man ska inte gå runt och ha ont i pungen utan att säga till mamma.
Ja, men var ju som jag, det, när jag var 7 år så märkte jag att liksom, testiklarna var borta.
Ja.
Och liksom höll det för mig själv. Och så, sen till slut tog jag upp det. Och då hittade de ju, då var jag att de åkte upp, men de hade ljumskbråck. Så det fick jag opereras för. Mm. Och det var ju liksom ren tur då att jag var lite ängslig och vågade fråga.
Ja, men det är jättebra. Så att låga buksmärtor, kräkningar, så här, titta alltid på pungen.
Mm.
Och sen finns det en annan, småbarn som kräks grönt, det är också en sån här klassisk, då ska man komma till akuten. För småbarn, alltså bebisar, de kräks ganska mycket. Mjölk och överskattskräkningar och så, men de ska inte kräkas galla. Så har de gröna kräkningar, kom till akuten. För det kan vara stopp i tarmen och ett av de mest liksom akuta barnkirurgiska tillstånd. Nu vill jag inte skrämma upp folk. Nej, men det är ganska bra att liksom ha koll på det.
Tack.
Bra. Ja, men då, det här, nu hittade jag vad jag letade efter som gjorde mig glad och inte förvånad. Men här från sjubarnsmamman. Ingen fråga, men ett stort tack till honom, alltså du, som opererade min son för snart ett år sedan då han utreddes för lymfom. Så det var fint.
Fint. Jag fick rysningar.
Vad roligt. Tack så mycket.
En vän man inte behöver skämmas för. Ja, nej, men grymt.
Ja, vilket fint avslut.
Ja, det var jättefint. Slutade du.
Ja. Vi slutar vårt första poddkalender, eller vårt första poddår i dur.
Får vi se när jag lever nästa vecka? Eller om vi
kallar sig. Ja, det får vi se. Det får vi se. Det är alltid spänningen.
Du får hålla koll på avföringen.
Ja, men det är exakt. Ja.
Skicka bilder, Nisse. Skicka bilder. Måste byta nummer.
Jag tycker inte det är roligt.
Nej, förlåt. Okej. Nej, jag har blivit, jag blivit för avslappnad här nu.
Jag blir, det är så undersäkert att jag kan skämta om
saker. Det är bra.
Men tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick komma.
Trevligt att ha dig med.
Du är verkligen välkommen tillbaka när du vill.
Tack.
Tack Jasper Salén.
Tack.
Simpel husdoktor. Nej, jag är en barnkirurg.
Jag vet. Men det är så det känns. Nej.
Och tack Emelie Uggla. I vanlig ordning. Tack också Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper det här. Du är en jävla pärla. Den här veckan fick du sätta tänderna i. Men så kan det vara ibland.
Ja.
Vi hörs igen nästa vecka. Första avsnittet på år 2.
År 2.
Ja. Tack alla som lyssnar.
Tack alla som lyssnar. In och följ oss på Instagram där ni kan skicka in frågor.
Instagram.
Som ljud.
Okej.
Hej.
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 Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.